Då säger vi välkommen till en podd från CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet. Temat idag är kompetensförsörjning. Jag heter Ronny Wixell, till vardags är jag presskommunikatör på Mittuniversitetet och nu programleder jag den här podden. Tillsammans med mig finns fyra stycken gäster. Vi har till exempel Monica Lundberg, regionchef norr för CGI. Välkommen Monica.
Tack så mycket.
Vi säger också hej till Maria Humla, generaldirektör Statens tjänstepensionsverk. Hej Maria.
Hej hej.
Och så säger vi hej till en annan Maria. Det är Maria Nyberg, rekryteringschef och chef Employer Branding för SCA. Hej Maria.
Hej hej.
Och så välkommen till Peter Öhman, centrumledare för CER. Välkommen.
God morgon. God morgon.
God morgon, god morgon. Jag tänker att den första frågan ska gå till dig, Peter. Och vi tar en hypotetisk start på den här podden. Om vi säger så här, om vi hade spelat in den här podden för drygt ett år sedan, det vill säga före pandemin, tror du då att vi hade pratat om kompetensförsörjning på samma sätt som vi kommer att prata om idag?
Ja, i stort sett så tror jag det, att vi hade pratat ungefär likadant. Sen har det tillkommit vissa dimensioner kan man kalla det, just som du säger, på grund av covid och hemarbete och såna här saker. Att det finns vissa kompetenser som man märker behövs mera nu än vad vi hade pratat om för ett år sedan.
Kan du ge något exempel på vad du tänker på då?
Är det datamognad och såna här saker. Det har också påverkat hur vi ändrar våra utbildningar på universitetet. Så det är väl det tydligaste jag ser. Sen kan man väl säga att det kanske är en annan slags social kompetens och sånt där. Men det kanske vi inte lägger in så mycket utbildningar som kan behövas när man sitter och kommunicerar på sånt här sätt. För det gäller säkert Maria och Monica också. Att man har ju blivit väldigt mycket mer van vid Teams-möten och Zoom-möten nu. Och det är ett litet annat sätt tycker jag. Och ha mötesteknik bland annat och såna här saker.
Vi spelar in den här podden via Zoom. Jag ser deltagarna i Gallery View och jag ser till exempel att Maria Humla nickar instämmande när Peter pratar. Vad tänker du Maria kring det här?
Ja, men jag tänker så här att när pandemin dök upp så blev det ju för alla att vi behövde ställa om väldigt snabbt och flytta hem medarbetarna till att jobba på distans. Och vi som statlig myndighet har ju dessutom ett uppdrag från regeringen att faktiskt ha våra medarbetare hemma. De som kan ska arbeta hemma. Så att vi hade liksom inget val, men vi gjorde ändå ett tidigt jobb, så att vi har suttit hemma nu i ett år. Och det där var man ju lite fundersam på. Vi som har en handläggande verksamhet och har kundserviceverksamhet där vi aldrig har jobbat digitalt och hemifrån. Skulle det gå eller inte? Men där liksom när det behövs, då ställer alla om. Och det går väldigt fort. Så att där tror jag att vi har lyft oss otroligt mycket. Men sen är det ju som Peter säger, vi måste lära oss att jobba på ett annat sätt. Att jobba via Teams och den här, eller Zoom eller vad det nu är för någonting. Och där tror jag att vi som är lite äldre då har större utmaningar än yngre. För att när jag höll på att beklaga mig hemma för min son som är 20, att det är lite jobbigt där när man ska jobba med utveckling. Att man inte får träffas, att man inte får se varandra. Och då tittade han på mig och sa bara, vad menar du? Och då kände jag bara, oj, här är det jag som behöver utveckla mig, verkligen.
Vad tänker den andra Maria kring det här om vilka krav det ställer på oss? Vi ska ju prata om framtidens medarbetare utifrån just kompetensförsörjning idag. Vad tänker du?
Jag tänkte nu när Maria pratade också att vi på SCA hade vi ju faktiskt ett annat tillvägagångssätt ganska länge under förra året, i och med att vi har ju produktionspersonal ute i fabrikerna som inte kan jobba hemifrån. Så var ställningstagandet det att vi var på kontoret om vi var friska. Och var man sjuk så var man ju hemma såklart. Sen ju längre det gick på året kan man säga, och när det kom den här andra vågen där i november, då blev det lite annorlunda. Då var det vissa grupper, och vissa grupper var redan hemskickade kan man säga, som var mer kritiska för oss. Men det vart ännu mer anpassningar kan man säga där fram på höstkanten. Men produktionspersonalen måste ju fortfarande vara i fabrik. Så att det är lite klurigt så för oss.
Om vi vänder oss till Monica, när du liksom parar ihop orden kompetensförsörjning och framtidens medarbetare, vad dyker upp hos dig då?
Ja, det här är ju någonting som vi sitter och pratar enormt mycket om då vi är ett stort konsultföretag som finns här för att hjälpa våra kunder att lyckas. Och det som står tydligt, det är ju att LQ, förändringsledningsförmåga, kommer ju vara viktigare än någonsin, för att vi sitter här och tycker att det har hänt mycket nu under ett år, och jag tror personligen att den här takten kommer nog fortsätta som vi har sett här och nu med digitalisering, nya arbetssätt och nya mötesformer som vi som är då lite äldre, som Maria sa, kanske känner att ja, men hur är det här, vi har inte sett och så vidare. Och ja, men mina barn är 13 och 19 och för dem är det helt självklart att mötas digitalt. De har pratat med varandra när de chattar. De har möts när de tittar på ett digitalt forum. Så att det är mycket som vi tittar på och funderar igenom, framförallt hur man ska skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att känna sig trygga i den förändringen. För det är inte självklart. Det är väldigt mycket som är nytt och på helt andra sätt än vad man har gjort många, många år tidigare, helt enkelt.
Vad har överraskat dig mest, om vi stannar kvar ett litet tag till i det gångna året? Vad har överraskat dig mest utifrån det vi har sett, Monica?
Jag skulle nog säga förmågan till omställning och alla fantastiska människor som har anpassat sig. Vi har ju då, eftersom att vi har mängder med olika kunder både i privata och den publika sektorn, så har vi anpassat för kundernas säkerhetskrav. Om ska vi sitta hemma, vissa vill sitta på kundernas lokationer för att det krävs det säkerhetsmässigt. Många andra har suttit hemma. Vi har ju också många stora in-house-leveranser där man verkligen har suttit på kontoret alltid tillsammans, där vi också tidigt beslutade att flytta hem alla leveranser. Och det har ju fungerat fantastiskt bra. Och det som är intressant, när vi har kontinuerligt verkligen följt upp medarbetarna mår och nöjdhet och trivsel och trygghet, så är det faktiskt trots pandemin så är det många som känner sig tryggare och känns en lugnare arbetsmiljö för dem när de sitter hemma. Vilket i början förvånade oss, men när vi sen har brytit ner det där och jobbat vidare, så finns det ju aspekter som man definitivt måste ta med sig när man sen successivt kommer gå tillbaka till ett mer kontorsrelaterat arbete. Så jag är nog förvånad lite grann att allt har gått så fantastiskt bra. Och hur alla gemensamt har anpassat sig på ett så otroligt bra sätt.
Den här utvecklingstakten kommer att fortsätta, säger Monica. Vad tänker Maria Humla om det? Håller du med om det?
Ja, alltså jag håller med Monica där. För att det som krävs av oss är ju förmågan till att vara flexibla och ställa om ganska snabbt. För det har vi ju sett under de här åren, och under åren jag har jobbat så liksom händer det grejer hela tiden. Man måste räkna med att det är inte som det var när jag gick hem eller när jag slutade jobba igår, utan det kommer hända nya saker. Och det där är en förmåga som jag tror vi behöver fånga mer av. För att vi vet inte riktigt hur det kommer se ut, och vi måste kunna navigera i den kontexten. Så det där tror jag det är en viktig del. Och då spelar det ju egentligen ingen roll vilken typ av utbildning du har i grunden. Sen är det ju bra om man ska jobba med IT att man har läst någonting om IT. Men den där förmågan, som jag inte kan sätta ord på vad det heter, den tror jag är viktig.
Vilka krav ställer det här på er som organisation om man tittar på SPV att möta det här, så att säga?
Ja, det ställer ju krav på oss hur vi rekryterar. Vi kan ju inte fortsätta att rekrytera precis, och om någon slutar så är det ju inte version 2.0 utan den personen vi ska rekrytera, utan vi måste ju vara noggranna med att se vad är det för någonting som ungefär krävas framåt av oss. Och det ställer ju krav på mig och mina chefer att ha ett hum om vart vi är på väg och vad det är för typ av kompetens vi kommer att behöva om 5 år. För det är ju nu vi börjar bygga det. Och vi måste också jobba närmare universitetet, vilket vi har gjort väldigt mycket nu för att fånga de här framtida medarbetarna och kunna berätta vad vi har för typ av arbetsuppgifter och se till att vi har någon som försörjer oss i regionen för det. För SPV finns bara i Sundsvall, Men jag ska också säga att pandemin har ju öppnat möjligheter för oss. Förut har vi ju haft väldigt fokus på regional rekrytering och att alla ska vara på plats. Men det här öppnar ju upp också för att man kan söka över hela landet. Men det är ju inte bara en fördel, för det är ju också våra medarbetare får en helt annan arbetsmarknad också med det här. Så att det kommer att ställa krav på oss.
Måste ni begränsa er till hela landet? Kan ni sträcka er utanför?
Vi kan inte sträcka oss utanför utifrån den verksamhet som vi har. Utan vi måste ha svenska medborgare och i Sverige.
Mm, ja. SCA, Maria Nyberg, strukturomvandling och SCA är ju någonting som vi har sett oaktat pandemin den senaste tiden. Men när SCA pratar om framtidens medarbetare, vem pratar ni om då? Hur ser han eller hon ut?
Nej, men jag tror att det är ungefär som Monica och Maria var inne på här. Det är samma typ av kompetenser som vi söker. Liksom. Det handlar ju om liksom en digital mognad, liksom en förändringsbenägenhet och agilitet, flexibilitet, de här bitarna. Och det är ju bitar som vi har tittat efter tidigare också faktiskt. Men det här har ju liksom, hela pandemin har ju liksom, vad ska vi säga, det har ju varit som en tornado liksom i förändring. Det har ju gått jättefort, så att det är väl snarare liksom att organisationen ska hänga med i ett sånt här stort, lite äldre industribolag. Att man ska hänga med, vi som är här och se det här för att kunna rekrytera mot det. Och mitt gäng då, som jobbar med rekrytering för hela bolaget, vi får ju också guida cheferna i och liksom lyfta blicken och titta liksom på ett annat sätt på kompetens. Så att,
ja. Kan du ge något konkret exempel på hur ni gör som organisation för att hänga med, säger du?
Ja, nej, men det här är ju ett sätt, tänker jag, att omvärldsbevaka liksom, hur gör andra och titta på andra branscher, tänker jag också, som i IT-branscher till exempel som du representerar, Monica, eller konsultbranscher. Vi jobbar ju mycket med, alltså vi tar ju hjälp på olika sätt i olika frågor. Vi håller på med att implementera ett nytt HR-system då, om man pratar om mitt område, och då har vi jättemycket influenser från andra och andra länder. Vi sitter ju med konsulter i Indien till exempel och så svar på din fråga är väl att blicka utåt, ta in liksom hur gör andra och vara liksom nyfiken och öppen för det, tänker jag.
Monica, gör vi det för enkelt för oss om vi utanför tror att IT-branschen har det lättare att hantera den här typen av omställningar?
Ja, men jag tror att den är lika för alla, för att det spelar nog inte någon större roll vad man egentligen levererar för typ av tjänst eller produkt, utan jag tror att det som är lika för alla är ju att vi står ju nu för en utmaning där ledarskapet egentligen tror jag kommer förändras helt. Det behöver vara decentraliserat, det behöver delegerat, det ska liksom vara mer. Du måste ju tillåta mer misstag och skapa mod, för det är ju ingen som vet egentligen, som Maria sa, varje morgon man kommer tillbaka så har det hänt någonting nytt, och då behöver man ta modiga nya beslut. Och jag tror det här att jag tycker att ledarskapet måste förändras för att vara kanske ledande, styrande, kontrollerande, att bli coachande, stöttande och skapa möjligheter till mod, så att det här ständade lärandet, det bygger ju på ständig utveckling. Och utveckling vill alla ha, men ingen vill riktigt kanske förändras, och där har man ju då utmaningen i att skapa tryggheten i att hitta det här. Och det är ju ledarskapet väldigt, väldigt viktigt på det sättet. Och jag skulle säga för oss i IT-branschen så kanske det här är ännu viktigare, för att vi behöver ju säkerställa att det som kanske klassiskt tidigare har varit ren IT, att man kodar och utvecklar, det har ju redan för länge sedan gått över till att bli mer verksamhetsnära. Och när digitaliseringen påskyndas så blir det ännu viktigare. För vi finns ju här för kundernas skull. Det finns ju inget självändamål med IT-företag. Utan det är ju jätteviktigt att vi ständigt lär oss och förstår kundernas behov. Och går det ännu snabbare hos dem, ja, då måste ju vi vara ännu snabbare för att finnas där och hjälpa till på rätt sätt. Så på det sättet så skulle jag säga att för oss så är det en kärnfråga. Både med det ständiga lärandet ur teknikperspektivet, men också utvecklingen till att vi kontinuerligt hela tiden måste lära oss mer och mer och gå i framkant med de verksamheter och de kunder som vi levererar till helt enkelt.
Du själv blev ju personligen prisad till årets ledare på Sundsvall Business Awards i fjol. Det känns härligt att du just lyfter ledarskapsaspekten utifrån den delen då. Vilka krav kommer att ställas på framtidens ledare?
Prestigelösa skulle jag säga, modiga och att man är verkligen personlig. För att ska man skapa trygghet och mod när man ska gå på en väg där ingen riktigt kan säga exakt vart du är på väg och vad som kommer hända, så måste du finnas där och du måste skapa förutsättningar genom att coacha, utbilda, utveckla. Och du ser framförallt att om man historiskt kanske har tittat mer på individer, så tror jag att förändringstakten kommer framtidens ledarskap vara väldigt mycket byggt på ett team och att det måste vara ett stort fokus på självlärande. Ledaren kommer inte kunna vara där hela tiden, men självlärande ledare, självlärande medarbetare som har modet och hjälper varandra tillsammans i teamen så att man kontinuerligt tar sig framåt. Och det handlar ju om ledarskap på ett helt annat sätt än vad kanske många har jobbat tidigare. Man är viktig, men man är absolut inte den viktigaste. Det är teamet som är viktigast. Det
känns ganska naturligt ändå att bolla över då till en generaldirektör som någonstans sitter så högt upp i sin organisation som hon kan. Maria Humlande, när du tänker på framtidens ledare, hur bekväm känner du dig själv i att så att säga beskriva dig som framtidens ledare eller att jobba i den riktningen?
Ja, absolut. Alltså, man måste ju säga det är ju jätteintressant i det. Och egentligen så ska man ju fråga mina medarbetare och min organisation. Hur är Maria som ledare? Det är ju dumt att sitta och vara självgod och säga jo, jag är jättebra på att förändras. För det tror jag inte är. Jag är lika bekväm som alla andra i vissa lägen. Men det gäller att ha ögonen på det här. Det gäller att skapa tid som ledare, som ytterst ledare. Att skapa tid för att reflektera. Och att som Maria Nyberg var inne på, att också ha span på omvärlden. Vad är det som händer utanför? Och vad händer? Alltså utifrån vi som har väldigt mycket direkt kundkontakt, som då är pensioner, där man ska ta ut sin pension, det gör man en gång i livet typ. Men samtidigt måste vi ju veta vad är det som händer när en sån person bokar en resa eller köper en tröja på nätet. Vad får den för service? Den servicen kommer ju påverka oss också. För då finns det förväntningar från kunden på att man ska kunna göra likadant på SPV. Sen är det ju så, det jag tänker på när Monica pratar, så handlar ju det här med medarbetarskapet. Det är ju otroligt viktigt att vi också får modiga medarbetare som vågar ta ett ansvar. Det är ytterst viktigt, för det kommer inte att hjälpa att vi har duktiga ledare, utan vi måste också ha medarbetare, för det är de som gör det, om man säger så. Men vi har pratat väldigt mycket om ledarskapet och framtidens ledarskap, så handlar det ju faktiskt om att kunna, dels så handlar det om att vi måste ha mycket tydligare mål. Vi måste liksom, vad är det vi ska åstadkomma? Varför är vi på jobbet? Och det måste vi som ledare prata jättemycket mer om. Och det kräver en och då kanske du blir glad, Ronny, som har kommunikation som din spår. Men vi behöver bli betydligt, betydligt bättre på att kommunicera. Vi måste skapa spännande historier kring det här. Och det behöver alla chefer liksom ha med sig för att kunna hoppa in i en situation som blir väldigt osäker. Så måste man som chef kunna parera det och kunna berätta, ja men jag vet inte, men vi ska ju hitåt, hur tycker du att det ska vara? Och då är vi inne på det som Monica pratar om kring coachande delarna. Men det krävs också mycket tydlighet och ramar så att man känner att man vet vart man ska agera. Så att det kommer förändra ledarskapet.
Framtidens medarbetare kommer ju att komma från en mängd olika håll. Ett ställe som de kan tänkas komma ifrån är ju såklart universitetsvärlden. Vad ställer det här för nya krav på Mittuniversitetet och på universitetsvärlden, Peter, tänker du?
I grund och botten, jag kommer ihåg när jag själv läste, då fick jag alltid höra det att det viktigaste är att du har läst någonting, inte vad du har läst. Och det tycker jag gäller fortfarande. Alltså det finns ett sätt att tänka, ett förhållningssätt, och det kanske blir lite mer här omställnings- och förändringsförmåga så att säga. Det ändras väl, men i grund och botten tycker jag vi har samma grundläggande krav om man ser på traditionell utbildning för ungdomsstudenter. Sen är det klart att när vi formar ett program som vi gör nu när vi ska ha ett nytt civilekonomprogram igång så försöker vi anpassa det lite grann som jag sa, att vi måste ha in sådana här moment som vi vet har tillkommit i arbetslivet på senare tid som IT till exempel. Och sen är det väldigt viktigt att man kommer närmare arbetslivet tror jag i vår utbildning, att vi liksom inte är en egen ö någonstans vid sidan av samhället. Där tycker jag vi har blivit bättre, men vi kan bli ännu bättre på det. Och just det här som Maria nyss sa, det här med kommunikation. Vi tränar ju studenterna väldigt dåligt på muntliga presentationer till exempel. Det kan vi bli mycket bättre på. Vi vet också det att de som praktiserar ute på företag och organisationer, de får ganska lätt jobb där. Så att det måste vi bli ännu duktigare på att ha den här nära kopplingen. Men den stora förändringen, Ronny, om du tänker på universitetets roll då. Det är ju inte de här traditionella utbildningsprogrammen, utan det är det livslånga lärandet som flera har varit inne på. Där tycker jag vi också blir mycket bättre att hänga med där och erbjuda det vi gör i ett stort Vinnova-projekt som vi har, det här med korta, flexibla, teknikstödda moduler. Och det är lite roligt att höra här. Så ett sånt här moment som vi har haft väldigt många delar av, det är förändringsledning. För att alla som vi har liksom byggt upp de här kurserna tillsammans med, det är det de pratar om, omställningsförmåga, att vi är duktiga på att anpassa oss och sådana här saker. Så där tror jag vi kan göra en ännu bättre insats. Men här skulle jag vilja skicka då en boll tillbaka till Maria och Monica här. Jag tycker tyvärr att organisationen är ganska dålig på att ta tillvara på det här. Alltså man skickar iväg en medarbetare och går de här modulerna, men man har ingen idé om hur man ska ta tillvara på det här för att stärka organisationen. Och här tror vi kan tillsammans göra en mycket större nytta, så att den här kompetensutvecklingen som man gör då och ändå satsar ganska mycket pengar på i vissa fall då, kommer bättre till, eller tas bättre tillvara i organisationerna. Så det skulle jag vilja liksom att vi lyfter, hur lyckas vi med det tillsammans? För det tror jag är nyckelfaktor både för varje organisation men också för en region som i vårt fall. Då.
Det låter väl som ett alldeles utmärkt sätt att på något vis sy ihop den här podden, att ni får fånga upp den kastade handsken från Peter. Om jag då ställer frågan till Peter, vem vill du höra först av Maria eller Monica? Har du
Absolut, vi kan ta Maria Humlev som hon är med ganska mycket, eller SPV är med mycket i vårt projekt här, så kan väl hon få inleda.
Mm. Varsågod, Maria. Absolut, och jag tycker det här är en jättebra tanke som har kommit, och där har ju universitetet tänkt och hjälper oss jättemycket för att faktiskt hitta sätt att få tillbaka den här kompetensutvecklingen som medarbetarna får till organisationen. Men det ställer krav på oss att vi vet vad är det vi vill ha. Vad är det för någonting vi är ute efter? Och det är någonting som utmanar ledarskapet. Men varför ska vi skicka medarbetare på förändringsledning? Vad är det vi står inför? Och det där är jätteviktigt till att börja med. Och sen när medarbetarna har varit på den här utbildningen, helst så ska de ju ha med sig i utbildningen ett case från oss där de ska praktisera direkt i samband med att de går utbildningen. Och då behöver vi ju se till att det händer i nästa steg. Så att det här det har varit en ögonöppnare för oss faktiskt, tack vare Peter och hans gäng, att börja tänka på det här sättet lite mer strategiskt. Och det handlar om att väva in kompetensförsörjningsstrategierna i vår verksamhetsutveckling och vår verksamhetsstrategi. För det är ju min erfarenhet, att vi organisationer har ju jobbat väldigt stuprörsaktigt och HR. Nu ska vi ha en kompetensstrategi. Ja, det får HR ta hand om. Vi andra jobbar på som vanligt. Och det är ju det här som jag tror Monica också var inne på. Det vävs ihop inte bara ute i omvärlden utan också inom organisationerna. Att det går in i varandra. Och det måste vi jobba mer med och se till det som att det är flera olika spår. Jag brukar prata med min organisation om att vi ska se till att hålla koll på Rubiks kub. Och den för oss som är nu då, här, vi vet ju vad det är. Där är 6 sidor på en kub som ska ha samma färg. Men börjar man att rucka bara på en sida, då ställer man ju till det för de andra sidorna också. Och det är den komplexitetsperspektivet som vi måste ha med oss.
Om vi låter frågan gå vidare till nästa Maria Nyberg på SCA. Vad tänker du utifrån det som Peter lyfter?
Nej, men jag tänkte direkt också att vi måste också bli bättre på att söka upp universitetet. Och liksom beskriva vad vi behöver hjälp med. För det tror jag också att i alla fall vi har varit dåliga på. Och liksom det blir lite så här kan själv på något sätt. Jag är ju väldigt mycket för det här med samarbete och jag tror att vi kommer att göra och vi kommer att behöva det samarbetet framåt.
Mm. Monica, du ska givetvis också få möjligheten att fånga upp det Peter var inne på.
Nej, men alltså samarbete kommer ju vara vägen till framgång framåt, så att det ser som självklart. Och vi har vissa samarbeten med universitetet idag, men vi kan definitivt bli långt, långt mycket bättre. Och jag tror precis som Maria Humla då sa, när man gör internt på ett företag sin kartläggning och börjar se att det är som en rubrikskub, så att det var en fantastisk liknelse hur allting påverkar. Så tror jag att man måste göra i större perspektiv framåt också. För regioner och på orter och titta hur man ska, vilken kompetensutveckling behöver vi ha. Så att man tillsammans investerar i det. Det kommer inte vara så att en kan klara av det själv, utan det måste man hjälpa till och titta över och se hur vi ska gemensamt satsa och investera i det. Och då är ju självklart universitet en jätteviktig del i det.
Peter måste ju såklart få en chans då avslutningsvis att säga något om det här. Vad säger du?
Ja, nej, jag tycker det är jättebra och det är väldigt många som har varit med i den här företag som har varit med i den här buffelsatsningen då, som vi har gjort. Och en sak som jag bara vill lyfta som jag tycker stämmer in på vad alla har sagt här, det är ju att när de ska utvärdera de här modulerna så det de flesta lyfter fram det är att de har fått ett erfarenhetsutbyte med andra som sitter i samma sits, även om de råkar vara konkurrenter. Så lär man sig väldigt mycket av varandra om man får den här öppenheten och tilliten till varandra. Och det i alla fall min grundinställning att det här kan vara väldigt positivt för de som är med här och inte bara för den enskilde parten så att säga utan för hela gänget som är med och för hela regionen då. Så jag hoppas att vi kan fortsätta det här och som sagt universitetet har ju det här uppdraget med livslångt lärande nu så vi kommer i alla fall att spela vidare på det här tillsammans med de som är intresserade av att vara med.
Och komplexiteten i den här frågan har vi förstått genom den här diskussionen. Vi har förstått den genom en alldeles utmärkt liknelse från Maria Humla, generaldirektör på SPV. En av deltagarna i den här podden. En av de andra deltagarna, Maria Nyberg, rekryteringschef och chef Employer Branding för SCA. Vi har också haft med oss Monica Lundberg, regionchef norr för CGI och Peter Öhman, centrumledare för SER. Jag heter Ronny Wixell, presskommunikatör på Mittuniversitetet och har programlett podden. Till min hjälp har jag haft tekniker Jonne Eckenberger och jag säger tack till alla er fyra som har medverkat vid den här inspelningen. Tack så mycket. Vill ni prata mer eller lyssna mer om just framtidens arbetsplats så kan vi avslutningsvis tipsa om ett webbinarium från Mittuniversitetet den 21 april. Väl mött då.